Klockan är 6 på kvällen, onsdagen den 23 juni 2021. Inne i fängelset Brian Dos, strax utanför Barcelona, ska fängelsevakterna titta till fångarna inför kvällen. En vakt låser upp dörren till en av cellerna. En vanlig liten cell med en säng och ett litet fönster med galler. Men det ser inte ut som vanligt när han öppnar. Något liksom hänger från fönstret. Och när han tittar närmare inser han att det är en kropp. En död kropp.
Breaking news on your Wednesday afternoon. John McAfee, the creator of the McAfee antivirus software, has been found dead in his jail cell in Spain.
Det här är berättelsen om techpionjären John McAfee som skapade ett av världens första och framförallt ett av världens största antivirusprogram. Men som på senare år mest blev känd för sin kontroversiella livsstil och sina allt mer extrema åsikter. Och vars död fortfarande är omringad av mystik och konspirationsteorier. Du lyssnar på en techbrief special med mig, Tove Friman Leffler, och med Svenska Dagbladets techreporter och McAfee-expert Henning Eklund. John McAfee föds den 18 september 1945 i England. Andra världskriget har precis tagit slut och hans amerikanska pappa har varit stationerad på en amerikansk militäranläggning i Gloucestershire. Och eftersom kriget är slut så återvänder den lilla familjen snart till USA och Virginia. Men John McAfee känner alltid ett väldigt starkt band till just England.
Och han sa själv att han var både britt och amerikan.
Det här är Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet och vår expert på John McAfee.
Han beskrivs som ett liksom matematiskt geni och att han var väldigt duktig på programmering, matematik.
Ja, redan från väldigt unga år så sticker John ut i skolan. Men det som ska komma och prägla honom mest, det är ändå relationen till pappan. Mannen som krigat för USA under andra världskriget.
Pappan beskrivs som en abusive alcoholic, alltså han hade stora alkoholproblem och misshandlade John, säger John själv i alla fall, att det var så det gick till hemma. Så han hade det ju ganska tuff barndom på det sättet.
John McAfee berättar själv om det i dokumentären Running with the Devil.
The world that I lived in, growing up with a father who broke my arms and abused me to the point that it was intolerable, but abused my mother until the point that I did something about it.
Det är lite svårt att höra här, men han säger alltså att hans far misshandlade både honom själv och hans mamma. Och vi ska återkomma till det där sista, det där om do something about it. Men i den här intervjun så pratar han alltså om hur han vill att hans barn ska ha en bättre och mer kärleksfull uppväxt än vad han hade. Men när John är 12 år gammal tar hans pappa livet av sig. Det är i alla fall vad som sägs. John får bo hos släktingar under en period och det är också här som han börjar ta upp ett av sin fars stora intressen. Alkohol och droger.
Under sin tid på college så sålde han kokain i ganska stor skala och beskriver det som liksom hans första entreprenörskap.
But it's interesting that the drug dealing was really your first foray into entrepreneurship.
Yeah, well, it is entrepreneur. It's everything. It's salesmanship. Math came easy to me. I never studied, but I just did what I felt like I should do.
Men som vi hör här så fortsätter skolan att vara enkel för John. Och han börjar tidigt och intressera sig för programmering.
Vi får komma ihåg att vi är liksom i mitten på 60-talet, kanske början på 60-talet, så det är ju ganska med våra mått med ett primitiv programmering som har liksom, ligger ganska nära matematiken då. Men det var han mer eller mindre ett geni inom och han pluggade sen matematik på Roanoke College i Virginia och började undervisa där sen också och började liksom lägga grunden till en forskarkarriär men hoppade av det för att börja jobba i Silicon Valley.
Men det finns en ganska specifik anledning till att John McAfee avslutar sin forskarkarriär. En anledning som, ska det visa sig, är ganska typisk för just John McAfee. Han inledde nämligen ett förhållande med en av sina studenter, Francis.
En betydligt yngre kvinna som han mer eller mindre raggar upp liksom på universitetet där när han är lärare och hon är student. Och de får sedan en dotter tillsammans och är gifta ett tag innan de skiljs åt. Men efter det så jag förstått det som att det var universitetet som beslutade att då kan man inte jobba. Om man beter sig så mot sina studenter så är man inte lämplig som lärare.
Och det här kommer inte att vara sista gången som Johns lite gränslösa beteende sätter käppar i hjulet för honom. Mer om det efter det här. John McAfee har alltså fått sparken från sin doktorandtjänst på universitetet. Men han är som sagt otroligt begåvad när det kommer till matte, så han lyckas ändå få sin doktorshatt. Vilket gör att han har lätt att få jobb efteråt. Efter att han har lämnat universitetet i Virginia så jobbar han på företag som Siemens, Xerox och Lockheed Martin. Men det han är mest stolt över, det är sina år på NASA.
Han säger då själv påstått i efterhand att han var en av de som jobbade med programmeringen till Apollo-programmet, alltså den första månlandningen. Vilket det är svårt att hitta några andra än han själv som säger att han jobbade med det, men på NASA var han i alla fall.
Och det här är symptomatiskt för John McAfee. I hans berättelse om sig själv så är det lite svårt att alltid veta vad som är sant och vad som är påhitt. Men att han var en viktig person i Silicon Valley under 60- och 70-talen, det är i alla fall säkert.
Så han var en, liksom en stjärnprogrammerare där i precis när det amerikanska tech-undret i Silicon Valley var liksom på väg och dra igång.
Samtidigt gör John McAfee sig redan tidigt känd som en som går sin egen väg. Inte följer de satta reglerna. Eller sätter upp sina egna regler kan man kanske säga.
Det berättas historier om att han liksom kom 3 timmar för sent till första dagen på sitt nya jobb och sen sa han, nej men jag är så bakfull. Liksom.
He just walked in and I thought, somebody should call security. Who is that?
Här har vi Rebecca Costa som var John McAfees chef på Omex under början av 1980-talet. Berätta om deras första möte.
I remember him saying, oh, you must be Rebecca Costa. I'm John McAfee. I head up research and development. And I was a little taken back and I said, well, great. We were supposed to have a meeting at 8 this morning. And he said, yeah, but I was hungover.
På något sätt så kom han ändå undan med det. Dels eftersom han var liksom så briljant och lyftes fram som det här geniet, tekniska geniet. Och lite för att så här, tiden i Silicon Valley, liksom slutet på 60-talet, det var lite, och 70-talet, det var liksom lite mer, kanske med våra nutida svenska ögon, lite mer löst och ledigt.
Everybody was snorting coke. Everybody was sleeping under their desks.
Här är Rebecca Costa igen.
And by the way, Omex wasn't that unusual in Silicon Valley. You know, you would drive by these startups and the entire parking lot would still be full. We didn't go home. There were days where I had to go in and literally tell John to go home and take a shower. He smelled bad.
Men även om John McAfee luktar illa eftersom han aldrig duschar, så ser också Rebecca att det är ett geni som hon jobbar med.
It took me all of 15 minutes in the R&D lab to realize he was brilliant. And I didn't care about the rest of it.
1986, när John McAfee jobbar på försvarsföretaget Lockheed Martin, så får han höra talas om dataviruset The Pakistani Brain Virus.
Och det börjar ju då liksom spridas väldigt snabbt i det här lilla än så länge communityn av liksom programmerare och den här typen av IT-experter. Men det blir något som man är väldigt, väldigt rädd för.
För vad det här viruset gör, det är att det slår ut all data som finns på en hårddisk. Det här var ju långt före molnets tid, men alla filer på en dator kunde alltså raderas. Och även det kunde förstås vara en potentiell katastrof.
McAfee blir liksom närmast besatt av det här, lägger väldigt mycket tid på att lära sig allt om exakt hur det här viruset fungerar då, och i samband med det så ser han en ganska stor affärsmöjlighet om man då tänker att de här virusen kommer bli betydligt vassare och vanligare framöver.
Vad John inte inser är att det här viruset på sitt sätt kommer att förändra hans liv. För 1987 startar han bolaget McAfee Associates Inc. Och det de ska göra, det är att sälja antivirusprogrammet VirusScan.
Han säger själv också att han skapade det här programmet på en och en halv dag.
Och det är inte bara byggandet av programmet som går snabbt. Företaget växer också rekordsnabbt. Här har vi McAfee själv intervjuas i ABC.
McAfee antivirus was created in a day and a half.
Yes.
And how well did it work?
4 million people were using it within a month.
Det är väldigt imponerande ska man tänka i och med att det var inte så att alla hade en dator liksom, eller alla hade en internetuppkoppling då i slutet på 80-talet.
En av anledningarna till att de får så mycket kunder, alltså 4 miljoner på en månad, det är John McAfees talang för marknadsföring. För här börjar hans långa och nära relation med media. Som han ska komma att använda och spinna många gånger under sin livstid. Och här under det sena 1980-talet så börjar han sprida skräck kring datavirus. Samtidigt som han lanserar sig själv som en expert på området. Här intervjuas han i PBS News Hour som just virusexpert.
Well, we know that on the 6th of March, if you are infected with this virus, it will destroy all of the data in your hard disk. The question is, how many systems are infected? Estimates range anywhere from 50,000 to 5 million. Depending upon the number, and depending upon the number that are still infected by tomorrow, the havoc could be substantial.
Det här säger han alltså samtidigt som han säljer ett av få antivirusprogram som finns på marknaden. Men det finns en grej till som gör VirusScan framgångsrikt.
Affärsmodellen var ganska smart också, väl genomtänkt, som man kan se i företag fortfarande använder. Att för privatkunder så var det gratis. Så i princip alla kunde ladda ner det här på sin dator. Det är så man kan komma upp i en sån hög siffra. Men om man var företagskund så fick man betala för sig. Och det var där intäkterna kom ifrån.
Ja, McAfee Associates Inc. växer alltså explosionsartat. Och ganska snart så började pratas om börsintroduktion. I samband med det så beslutar styrelsen att ta in en ny, lite mer, vad ska man säga, traditionell vd för att göra företaget redo för börsen. Men John McAfee, han är förstås fortfarande John McAfee.
När det kom in ja, men mer liksom seriösa bankmänniskor som skulle liksom klädda i fina kostymer som skulle göra det här bolaget börsfärgat och se till att liksom alla räkenskaper stämmer och liksom mer seriöst, så drev man så mycket med dem och man hade liksom en interna grupper med de liksom tidiga anställda som till exempel då hade ett poängsystem för sjuka saker man skulle göra på jobbet, och det som gav mest poäng då var att om man då hade sex med någon på vd:ns skrivbord. Det var liksom det allra bästa.
Ja, högst poäng i den här leken kan man väl säga ger alltså sex på nya vd:n Bill Larsons skrivbord. Och det är förstås John McAfee som ligger bakom detta bizarra poängsystem. Trots att han själv numera är en bra bit över 40 och arbetande grundare i ett företag som omsätter många $100 miljoner per år. Andrea Nation, en av de anställda hos McAfee, berättar i podden Foundering.
You know, I would clean Bill's desk off, and the first time he saw me doing it, he's like, you don't have to do that. What are you, like, you know, that's above and beyond. I'm like, oh, yes, I do. I'm like, this is the most points in the office. And I told him, and he's like, why do we have to get rid of these crazy people?
Men det är förstås inte helt lätt att göra sig av med en geniförklarad grundare. John McAfee, han blir kvar ett tag i företaget, fast som CTO, alltså teknikchef.
1992 gick de till börsen då, blev en börsnotering där McAfee själv kunde casha in ganska rejält. Men sen så, ja, han lämnade företaget då ganska snabbt, så 1994 så har han sålt liksom alla sina aktier.
Nej, det här med att förvalta ett stort börsbolag, det är inte riktigt John McAfees grej. Och när han säljer sitt bolag får han, enligt uppgift från Bloomberg, 100 miljoner dollar i handen. Och det är också här som han börjar uttrycka någonting som kommer att bli en av hans starkaste åsikter och starkaste drivkraft.
I will never, ever pay taxes again.
Och det är också hans hat mot skatt som på sikt kommer att bli hans fall. Och det ska jag berätta om efter det här. Det är alltså mitten på 1990-talet. John McAfee har precis sålt sitt företag McAfee Inc. och sitter med omkring 100 miljoner dollar på fickan. Men att staten ska ta delar av de pengarna i skatt, det tänker han inte acceptera. Så han kontaktar en advokat för att klura ut hur han ska kunna slippa och betala någon skatt alls i USA. Och de sätter tillsammans upp en plan. Han behöver lämna landet. Men det där tar ju lite tid och vi är inte där riktigt ännu. Det är 1995 och miljardären John McAfee, han har möjlighet att göra ganska mycket det han känner för. Även om han betalar skatt. Och vad känner han för då? Lite av varje kan man säga. Han köper flera stora hus, alla på ganska avlägsna platser som är lite svåra att ta sig till. Och dit ska han då ha tagit unga kvinnor för att festa med. Men han utvecklar även ett nytt intresse, yoga. Ett av sina hus, det är i Colorado, det omvandlar han till och med till ett yoga-retreat för enligt Bloomberg 20 miljoner dollar. Och han släpper till och med en yoga-video.
You have family and friends and people.
I videon så ser vi John McAfee sitta liksom upphöjd på ett podie med benen i kors och en buddha-staty bredvid sig. På golvet sitter en grupp människor på yogamattor och lyssnar hänfört. John ler medan han pratar.
And you didn't know you had loneliness and you suddenly start rounding and what comes up, the truth of you. That thing that you have been hiding through your non-stop activities.
Och skrev en bok om yoga som sen anklagades för att vara plagiat, vilket är mycket tyder på att det var.
Faktiskt skriver han flera böcker, eller publicerar böcker som han hävdar att han har skrivit. Här har vi Barbara Depke, en av Johns gamla flickvänner.
He was a bullshitter and he made up things and people just fell for it because he was like, you know, mesmerizing and the way he talked and looked at you, I think people just believed him. And so then it turned out, you know, he had these books that he wrote. He didn't even write them. They were all like, you know, yoga books and spiritual things. And I had one of them signed by him. I even called him on that one time. I said, that is such bullshit, John. That is not your words.
Men rastlös som han är så hittar John McAfee snart ett nytt intresse.
Som var aerotrekking. Och det här tycker jag att faktiskt att ni ska googla, för det här behöver man se en bild på. Det ser helt galet ut. Det är liksom som en typ en lite stor otymplig motorcykel fast med vingar. Och det här är alltså någonting som du kan köra och flyga med på ganska låga höjder. Så han höll på väldigt mycket med aerotrekking där ett tag.
Tänk ungefär Hagrids flygande motorcykel i Harry Potter, så får man någon slags bild. Och adrenalinjunkin John McAfee, han blir förstås hooked. På sin ranch i Rodeo i New Mexico startar han Southwest Aerotrekking Academy. Alltså ett slags aerotrekking-skola. Han bygger en liten butik, en bio och ett café. Han köper veteranbilar så besökarna och studenterna kan titta på dem. Och så ordnar han förstås flygningar och utbildningar i sina aerotrekkingplan, eller vad man nu ska kalla dem.
All right, Goldie.
Här har vi från en film där en kvinna just flugit i ett av Johns plan. Hon har ingen hjälm, inga skyddskläder, fallskärm, ingenting. Men hon är extatisk.
I love life! I love being alive.
Welcome to my awesome life.
Screaming like a fucking lunatic. Oh, I didn't want to come down.
Men det är ju då, vilket man kan förstå bara man ser och talas om det, extremt riskabelt och farligt. Liksom låghöjdsflyg med motorcykel.
Och en dag sker också det som inte får ske. Ett av John McAfees aerotrekkingplan kraschar in i en bergvägg. Och instruktören och en pensionerad rörmontör från New Hampshire dör båda två.
Det blev också ett rättsfall kring det här och där den avlidnes familj stämde McAfee. Och det blev en ganska, liksom, det är en ganska lång historia, men det slutar egentligen med att han flyr landet. Det är svårt att säga om det var på grund av just den här rättsfallet, men det sammanfaller i tid med att han då lämnar USA och flyttar till Belize, då ett land i Centralamerika.
Ja, efter olyckan stäms John McAfee alltså av rörmontörens familj. Men istället för att betala de $500,000 som familjen erbjuder för att förlikas, småpotatis för John McAfee kan man ju tycka, så väljer alltså den här miljardären John McAfee att sälja alla sina fastigheter och fly till det lilla landet Belize där, citat, inga poliser kan komma åt mig, slutcitat. Men det finns eventuellt en annan anledning som också bidrar till John McAfees flytt, eller flykt, beroende på hur man vill se det då.
Det här sammanfaller med att han förlorar stor del av sin förmögenhet i finanskrisen. Så det är efter detta så som han flyttar till Belize 2009 ungefär.
Men så har vi ju det där som vi nämnde tidigare.
I will never, ever pay taxes again.
Ja, John och hans advokat har ju planerat i år att han ska lämna USA för att slippa betala skatt på sina pengar. Och nu flyttar John McAfee alltså till Belize. Ett litet land precis söder om Mexiko. Och guess what? Belize är känt för låg eller ingen skatt för utländska medborgare. Och John McAfee, som hela sitt liv brutit konventioner och sociala regler, han väljer nu att fly undan rättsväsendet. Och det här, det är början på en helt ny nivå av rebelliskt levande.
Han levde ett ganska speciellt liv. Det finns en dokumentär där man får följa honom lite i Belize. Så han har till exempel då väldigt mycket beväpnade vakter.
Ready?
I dokumentären Running with the Devil så kan man se hur John McAfee bor i ett stort hus, bara ett stenkast från stranden, omgärdat av höga palmer och ganska avskilt från omvärlden, så som han brukar vilja ha det. Och även här sägs det att den nu 65-åriga John McAfee har fester med unga tjejer. Eller, sägs förresten. Han berättar ju själv om det i dokumentären Gringo.
I live a lifestyle which might be over the line of normal behavior. It's a lot of fun. I get to hang out with cute girls who are scantily clad. I do have teenage girlfriends, and many at a time. Nothing illegal. They're well beyond the age of consent, and I've seen nothing wrong with it, and if you do, then that's okay.
Något annat som finns i det stora undanskymda huset i Belize, det är droger. Eller framförallt en viss typ av droger.
I USA så kallar man det för bath salt, som är liksom ett samlingsbegrepp för en slags droger som inte är olagliga i USA i alla fall. Ofta är de hallucinogena, att man börjar hallucinera. Liknas av vissa vid liksom MDMA och kokain, men en anledning till att många använder det här badsaltet, förutom att det är lagligt, är också att ruset varar länge, så det kan vara liksom 5-6 timmar då, jämfört med de här andra drogerna som inte varar särskilt länge.
En bieffekt som de här drogerna sägs ha, det är att de kan skapa paranoia. Och kanske är det därför som John McAfee omger sig med så mycket vakter. Och inte bara det, utan också massor med vapen. I dokumentären Running with the Devil, som Henning Eklund nämnde tidigare, så ser man hur det står travar med vapen lite varstans i det här huset. Och det räcker inte med det. Här hör vi John McAfee själv.
I have an officer living on my compound. It makes me feel safe. It makes me feel safer to know that all the criminals that might want to rob me know there's a policeman living there.
Dessutom har han ett gäng vakthundar. Och de vakthundarna, de kommer att spela en betydande roll för John McAfees framtida liv.
They would run right up at you and pretty ferocious. So all I know is that Greg and McAfee fought about that quite a bit.
Ja, John McAfee har alltså en granne som heter Gregory Fall. Och han är förbannad på McAfees hundar som springer runt lösa och skäller och är aggressiva, tycker han. Så han går på McAfee om hundarna och säger att han måste hålla dem inlåsta och lugna ner dem. Och om han inte gör det, då hotar Gregory Fall med att förgifta dem. Men gör McAfee någonting åt det? Nej, hundarna fortsätter att skälla och springa runt som vildar. Och så en dag så blir de förgiftade. Och McAfee säger att han faktiskt tvingades att avliva dem av barmhärtighet. 2 dagar senare kommer Gregory Falls städerska hem till honom. Vi hör från polisens presskonferens.
She arrived at Mr. Falls' home where she saw him in a motionless state, lying in a pool of blood. The police were called and the scene was processed. The body had an apparent gunshot wound to the back of the head.
Han hittas död, helt enkelt skjuten. Och frågan som många ställer sig är då John McAfee inblandad i detta, och i så fall hur?
Eller hur många är det egentligen som ställer sig den frågan? Är det kanske bara McAfee själv som känner sig förföljd? ABC rapporterar.
Police say he is a person of interest but have not called him a suspect or charged him. Despite that, McAfee says he's now in hiding, fearful of what he calls a corrupt government.
Absolutely.
Belize's prime minister publicly taunting McAfee Wednesday.
It strikes me that he's extremely paranoid. In fact, I would go so far as to say bonkers.
Belize premiärminister kallar alltså John McAfee för paranoid och galen. Enligt honom så är McAfee inte misstänkt för mord, utan man vill bara höra honom om fallet som granne, som vittne. Men McAfee, han hävdar att den korrupta regeringen, den är efter honom. Och han flyr, hals över huvud.
I liksom kanske ganska klassisk McAfee-anda där man vill göra en story av allting, så liksom bjuder han in också 2 journalister från Vice som får liksom fly då tillsammans med honom, och det här blir då en dokumentärfilm.
Chances are you've heard of McAfee antivirus. Well, the founder of that company went into hiding last month.
John McAfee is a wanted man.
Police want to question him about the murder of his neighbor.
At one point, he was worth $100 million.
And the once Silicon Valley golden boy is now in hiding somewhere in Central America.
Ja, PR-geniet och exhibitionisten John McAfee. Han tänker förstås inte fly utan att världen får reda på det. Så med på flykten ut ur Belize har han en journalist och en fotograf från Vice Magazine som dokumenterar allting.
There's Sam, John's girlfriend. I mean, he starts like shoving flowers in his mouth.
What does that do?
Rose petals.
And he's asked us to film him while he's in disguise, playing like he's had a stroke or... He can't talk and...
Det här är alltså den dokumentären som Henning Eklund pratade om tidigare, Running with the Devil. Värt att kolla upp, verkligen. Och där får vi alltså följa den extremt paranoida John McAfee på flykt genom Belize med sin flickvän Sam.
You can't be paranoid if people are really after you.
Och de lyckas faktiskt ta sig till grannlandet Guatemala. Men när de kommer dit, då blir det problem. Eftersom de ju har tagit sig in illegalt i landet. John McAfee hamnar i ett guatemalanskt häkte. Men även därifrån ringer han förstås upp journalister och pågår om sin flykt och den belisiska staten som är ute efter honom, som han säger. Han har förstås också kontakt med sina advokater för att inte bli utlämnad till Belize. Det är han på riktigt livrädd för. Och så händer ytterligare en sak.
Silicon Valley entrepreneur John McAfee seen here in the back of an ambulance after a suspected heart attack
John McAfee säger alltså att han har fått en hjärtattack och körs i ambulans från häktet till sjukhuset. Men där visar det sig att det inte var någon hjärtattack. Men faktum är att den belisiska regeringen aldrig egentligen var så intresserad av att få McAfee utlämnad. Och efter ungefär en vecka i häkte i Guatemala så får McAfee återvända till USA.
Där kan han leva som en fri man.
Och nu ska John McAfees liv ta ytterligare en helt osannolik vändning. Mer om det efter det här. John McAfee har alltså fått återvända till USA efter ett dramatiskt uppbrott från Belize. Dagen efter att han har landat sitter han på en uteservering i Miami och förbi går en kvinna som heter Janice Dyson. Hon är prostituerad och hon går fram till John och ber om en cigarett.
I just asked him, I said, well, what's your story? Who are you? Why are you, you know, what brings you to Miami? And he's like, seriously, you don't know who I am.
Nej, John McAfee kan ju för sitt liv inte förstå hur någon inte kan känna igen honom. Han har ju varit överallt på nyheterna de senaste dagarna. Men Janice ser inte nyheterna. Och det här mötet, det blir början på en livslång kärleksrelation.
So we spent four hours just talking and I spent the night with him and we were together every day after that.
Kommer ni ihåg i början av det här avsnittet? Vi pratade om John McAfees pappa som tog livet av sig när han var liten. Eller gjorde han verkligen det? I den här vevan så börjar det florera rykten om att vara John själv som mördade sin pappa. Och citatet
"Until the point that I did something about it"
spär bara på de ryktena. Men det är aldrig något som någon kan leda i bevis. Under de kommande åren lever John och Janice ett ganska tillbakadraget liv i USA. Men med jämna mellanrum så medverkar ändå John McAfee i media för att försöka återetablera sig som cybersäkerhetsexpert. Och så händer något som ger honom chansen.
Tonight the nation grappling with what officials now say may be the deadliest terror attack on our homeland since 9/11.
2015 dödas 14 personer och 22 skadas i ett fruktansvärt våldsdåd i San Bernardino i Kalifornien. FBI vill att Apple ska öppna förövarens telefon, men företaget vägrar med hänvisning till att det skulle hota integriteten för alla iPhone-ägare. Och det är här som John McAfee kommer in i bilden och ser sin chans att få mer rampljus. Han går ut och hävdar att han kan hacka en iPhone hur lätt som helst. FBI behöver inte göra det.
My ability to crack the iPhone. I can do it. It's a piece of friggin' cake.
Som den sanna libertarian som John McAfee är så vill han såklart inte att myndigheter ska få rätt att gå in i telefoner. Och San Bernardino-skjutningen, den sätter igång någonting inom honom. Kanske kan han driva de här frågorna på andra sätt än genom återkommande medienärvaro.
The crowd at 2016 race getting a little bit bigger, but it's not another Republican or another Democrat. Brace yourself. Antivirus software pioneer John McAfee is throwing his hat in the ring. All right, so is it official? Are you running for president? Have you filed the papers to run for president?
I filed the papers on Tuesday. I'm officially running, yes ma'am.
Han kandiderar till att bli president. Det var ju då Donald Trump engagerade sig för första gången också en liksom känd affärsman utan egentlig politisk erfarenhet. Så det var verkligen liksom lite så här allt är möjligt och då hoppade McAfee in i racet.
John McAfee försöker bli libertarianernas kandidat, alltså det tredje största partiet i USA. Men han blir inte vald. Och sen är det ju praktiken så att en person som kandiderar för ett annat parti än republikanerna eller demokraterna inte kan bli president i USA. Och i ett klipp från den här tiden så säger John McAfee också att han fattar det. Det är inte därför som han gör detta, utan för att höja medvetandet om frågor kring cybersäkerhet och personlig integritet.
I'm not going to be the next president. I know this. You know this. Everybody knows this. Whether we win or not doesn't matter. We're doing the process.
Oh, please, let's do it without deluding ourselves so that our attention is placed in the right area. That's all I'm saying.
Men i den här vevan, eller strax innan faktiskt, så har John McAfee också börjat intressera sig för något nytt. Och kanske är det inte särskilt förvånande att den frihetsvurmande miljardären får upp ögonen för kryptovaluta.
Både hans politiska profil med det här liksom privacy och att individen ska vara i kontroll, men också med hans säkerhetsengagemang då, att liksom, det här är ju en väldigt säker teknik som inte... Ja, nu ska jag inte gå in på det alldeles för mycket, men det är en väldigt liksom, säker teknik med mycket fokus på att det inte ska gå och hacka sig in till exempel.
Och det här har John McAfee inte pratat så mycket om, eller i alla fall inte om sina egna investeringar i krypto. Men det är känt att han köpte bitcoin väldigt tidigt och man kan nog misstänka att han tjänar rätt mycket pengar på den investeringen. Och när han kandiderar till president igen 2020, då handlar det om just krypto.
For 2 years I've been speaking at conferences around the world and writing and making videos about the fact that cryptocurrency will at some point come head to head with governments. Why? Because when privacy coins are widely used, governments will no longer be able to collect income taxes, meaning governments will have to shrink and find new means. And I've always said this is a good thing.
Ja, just det. För här har vi ju som bekant ytterligare ett av John McAfees favoritämnen. Skatt. Eller ska vi säga hatämnen kanske.
I will never ever pay taxes again.
Och det ironiska är att när han kampanjar inför valet 2020, då har det här med skatten slutligen kommit i kapp honom. 2020 så åtalas han och hans fru Janice och några av hans medhjälpare just för att de inte har betalat någon skatt.
They want to silence me. I will not allow that. I am running my campaign in exile on this boat for the duration. I will not allow them to imprison me and shut my voice down, which they will do immediately. Why? I am a flight risk. Obviously, I am in flight.
Sittandes på en båt, iklädd ljus kavaj, rosa skjorta och solglasögon med spegelglas, pratar John McAfee in i kameran. Han håller en drink i handen. Och han ska alltså kandidera till presidentposten i exil. Från en båt, på en hemlig plats, någonstans på jorden. I en annan video erkänner han också att han inte har betalat skatt på över 10 år och att han aldrig tänker göra det igen.
Det kanske man inte behöver nämna, men det gick ju inte särskilt bra.
Nej, att kampanja från en båt på okänd ort är förstås inte så lätt. Men denna okända plats är snart inte så okänd heller.
I oktober 2020 så grips han i Spanien och det är då USA som har liksom bett spanska polisen att gripa honom just för de här misstankarna om skattebrott. Och det handlar då om anklagelser om miljontals dollar som han inte ska betala till skatt och hamnar i ett spanskt fängelse då.
Det här är ju inte första gången som John McAfee hamnar i klammeri med rättvisan, som bekant vid det här laget. Och det är inte heller första gången som han sitter i fängelse. Men den man som hamnar i det spanska fängelset, Brian Doss, han är 75 år gammal. Och på den första ljudfil som kommer ut på hans Twitterkonto efter gripandet så låter han nedstämd och ja, nästan besegrad.
I love you all and I miss being able to share videos and photos with you. It is impossible for America to extradite me. I do believe this. So, do not worry. I may even get out on bail in a week or two.
Han ska låta hoppfull. Kanske kom jag ut om 2 veckor, men rösten har liksom ingen energi. McAfee är livrädd för att utlämnas till USA och hamna i ett amerikanskt fängelse. Och så här säger han under en förberedande förhandling.
If I am extradited to the US, I will most certainly spend the rest of my life in prison. I would ask the court to take all of these things into consideration. Thank you.
Men under tiden i det spanska fängelset fortsätter han att vara aktiv på Twitter.
Men så skriver han, I got a tattoo just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whacked. Och då så lägger han också upp en bild på sin arm där det står, där han då har tatuerat in whacked.
Ja, och den här tatueringen kommer det att bli mycket snack om. För den 23 juni 2021. Alltså 8 månader efter att John McAfee gripits i Spanien hittas han död i sin cell.
Breaking news on your Wednesday afternoon. John McAfee, the creator of the McAfee antivirus software, has been found dead in his jail cell in Spain.
Och det är ju omgett av en massa tvivel och konspirationsteorier och så här, den här. Det här dödsfallet, inte minst på grund av just den här tweeten jag pratade om, när han liksom säger att, egentligen pekar på att jag kommer, det kommer se ut som att jag har blivit, tagit mitt liv fast jag har blivit mördad egentligen, säger han ju det. Hans fru då vid tillfället, Janice, har sagt att han inte tror att McAfee tog sitt liv. Men alla liksom officiella utredningar och sånt som har gjort visar att han har dött av självmord genom hängning. Däremot hans dotter har sagt att hon tror på den här utredningen, att han faktiskt tog sitt liv. Så det är svårt att veta exakt, men som sagt alla officiella utredningar pekar på att han hängde sig.
Man hittar också en liten lapp i hans cell som har tolkats som ett självmordsbrev. Och där står: I am a phantom parasite. I want to control my future which does not exist.
Hans namn är ju fortfarande liksom extremt känt och förknippat med cybersäkerhet och antivirusprogram specifikt, som var ju verkligen en liksom föregångare och pionjär inom detta. Så hans liv sticker ju ut på väldigt många sätt i liksom hans inställning till droger, till kvinnor, till följa lagen, alltså... Han gick verkligen sin egen väg, kan man i alla fall säga.
Du har hört ett specialavsnitt av Tech Brief om John McAfee. Detta är en podd från Svenska Dagbladet. Jag som producerat heter Tove Leffler, och reporter och expert i det här avsnittet, det var Henning Eklund. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt specialavsnitt. Då om tech-entreprenören Elizabeth Holmes uppgång och fall. Vi hörs då.